Kära dagbok. Äntligen ska jag ha ett normativt heterosexuellt ungt par mitt i sin barnlängtan i podden. Äntligen. Ska det bli så fint att få ta del av ett pars gemensamma resa. Och att de är modiga nog att dela med sig mitt i sin process. I deras fall är det så kallad manlig faktor som påverkar. Också ett mycket efterlängtat ämne i podden. Avsnitt 128 av podden Jag vill ha barn. Hej Elin och Mario, välkomna.
Hej, tack så mycket.
Hej, tack.
Det är otroligt glädjande för mig att ni är här. Hur känns det?
Det känns bra. Jag tycker det är ganska roligt. Det är kul att göra något konkret mitt i allting. All väntan.
Ja. Ja, såklart. Det har jag inte ens tänkt på, men så är det ju.
Precis. Mm. Det känns, ja, precis. Någonting som blir någonting.
Det händer något liksom.
Ja. Också kul att det kan komma någonting bra av infertiliteten.
Eller hur? Det är faktiskt, så kände jag också när jag gjorde podden i början, när jag själv var mitt i min barnlängtan, att det kändes liksom som att det blev något resultat varje vecka. Ja, vad fint att ni känner så också.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hörrni, om vi ska sätta in lyssnarna så de får lära känna er lite. Vem vill börja berätta lite om sig själv?
Ja, jag kan börja. Jag heter Elin Hörberg. Är 35 år gammal och jag är musiker, spelar piano och sjunger, och sen så är jag också kommunikatör och eventproducent. Har precis startat en eventbyrå. Det var inte så bra läge med corona. Ja. Men jag har också ett fast jobb på en folkhögskola, så att det är lugnt för mig.
Vad gör du när du inte jobbar?
Då spelar jag musik. Det kan man väl säga, både jobb och fritid. Träffar vänner, inte just nu då, eftersom det är corona. Fotar, sånt.
Okej, Mario.
Ja, jag är bland annat musiker också. Spelar trummor och komponerar. Spelar piano. Jazzmusik, modern jazzmusik. Ja, sen så jobbar jag ju som de flesta andra musiker med lite annat också. Jag är pianolärare och på en skola med, jobbar med ganska små barn. Och sen så har jag börjat jobba på en champagnebar nu under pandemin för att få in pengar och samla erfarenhet.
Ni har verkligen prickat in era framtidsplaner här mitt i coronan. Gud, alltså, det är så tragiskt allting. Alltså.
Ja, innan pandemin så jobbade jag, ja, men då hade jag liksom frilansade som musiker, och sen så hade jag hade det så himla bra fixat, för att jag hade två stycken extra jobb på konsertlokaler, alltså som publikvärd då. Så jag liksom, ja, jobbade där, kollade biljetter, hjälpte folk in till deras dörrar, allt sånt liksom. Allt det försvann ju. Så att all inkomst försvann samtidigt. Jag tyckte att jag hade liksom, oh, skönt fixat. Och sen så skete det sig. Och sen så var jag tvungen då att skaffa ett jobb på en bar. Och det gick ju så där då.
Vi får hålla tummarna för att livet blir som vanligt. Fast det kommer nog inte bli som vanligt. Det blir nog något nytt vanligt, men så snart som möjligt. Mm. Du, Mario, hur gammal är du?
Jag är 27.
Och hur, ni bor ihop, va?
Ja, vi bor i Malmö i en lägenhet som vi flyttade in i för 1,5 år sedan. Men vi hade också bott ihop ett år eller någonting innan det, tror jag.
Berätta om er relation. Hur träffades ni?
Mario skulle... Jag behövde en trumvikarie till en spelning med mitt band. Och då tipsade vår kompis Liam om Mario. Och då... Ja, så var han med där. efter spelningen så upptäckte jag att han var rolig och skrek över hela bordet där alla satt. Var har du varit hela mitt liv? men sen pratade vi inte på 2 år.
Mm. Blev du skraj då, Mario, när hon skrek över hela bordet?
Gud, nej. Alltså, nej. Jag tänkte, och jag var helt ny i Malmö, och så tyckte jag, fan vad trist det är här, tyckte jag då, för att jag hade varit mycket i Göteborg. Och så träffade jag Elin, så tänkte jag, ah, tack och lov, det kommer bli bra. Det, om jag bara får umgås med henne så kommer det bli bra det här.
Och varför tog det då 2 år sedan innan ni sågs igen?
Jag bara hoppades på, eller tänkte att ja, efter den här konserten kanske vi aldrig kommer ses igen, och det blir ju förfärligt. Men hon verkar ju tycka om mig, så att det kanske blir någonting. Men så drev inte jag det projektet vidare.
Nej, plus att alltså, det var liksom inget, det var inte tal om att det skulle vara något romantiskt då heller, för jag var precis på väg in i ett annat förhållande som jag, han var ihop med någon annan däremellan.
Mm.
Men sen efter 2 år så spelade jag med mitt band i Marios kollektiv.
Mm.
På en hemmaspelning. Och då sågs började vi flirta med varandra.
Ja. Och hur länge sedan är detta?
Det här är 3 år sedan.
Ja,
tre och ett halvt år sedan.
Så ni tänker att ni har haft en 3-årig kärleksrelation typ?
Mm.
Mm, men det, ja. Och det gick ju rätt så fort då. För att, eftersom nu har vi varit i den här processen ganska länge ändå. Och vi har bott ihop liksom
nästan hela tiden.
Ja, nästan hela tiden. Så att, det var liksom bara,
visste ni båda var och en för sig att ni ville ha barn?
Ja.
Alltså om man går till er barnlängtan så att säga.
Mm.
Ja.
Absolut.
Så det kom upp tidigt?
Ja, det kom upp tidigt. Jag tror att jag skojade om det lite väl tidigt kanske, men...
Efter typ 2 veckor.
Efter typ 2 veckor, ja. Så jag frågade, kan inte du klämma ut en unge till mig? Jag tror jag bara sa så att vi liksom var, kanske låg och gosade någonting, och så bara sa jag, ska inte du klämma ut en unge till mig? Och ja, det var, men konstigt det att jag sa det. När jag säger det nu är det helt sjukt att jag sa det.
Men jag tänkte så här, för då var jag 32, och då tänkte jag att jag kanske inte vill ha barn med honom direkt, men jag kommer ju vilja ha det någon gång, så det är bra att veta. Så det var bra att du drog det skämtet.
Mm.
Aj, så då kunde du liksom luta dig mot att han också vill ha barn, liksom, på sikt i alla fall.
Ja.
Hur kom det sen att ni fattade något form av beslut, liksom, nu ska vi försöka, eller hur gick det till?
Ja, vi åkte till Vietnam, och när vi var på någon mellanlandning där så började vi prata om, alltså på mellanlandning på väg dit, så började vi prata om det. Och det var egentligen bara för att då var jag 33 år och tänkte att nu började, om vi ska skaffa barn så kanske vi får börja nu. Liksom.
Mm. Mm.
Och det ville vi ju, och vi kände oss så säkra på varandra. Så då bestämde vi det på den resan.
Mm. Att när då använde vi Natural Cycles, som är den här appen, preventivmedelsappen. Kan också användas
tvärtom,
ja, precis, för att skaffa
alltså
barn.
Ni var redan inkörda i den, så då var det lätt att ändra fokus från, precis, preventiv till fertilitetsfunktion liksom.
Mm.
Exakt, så då sa vi det, när vi kommer hem från Vietnam då ändrar vi liksom
knappen där. Det var lite svårare att få barn än att ändra om Natural Cycles till skaffa barn.
Vad var er ingång? Var ni väl informerade i fertilitetsfrågan?
Nej, inte så mycket då väl. Nej.
Nej, jag tror inte alls knappt.
Så vad hade ni för föreställningar om hur lång tid det skulle ta?
Jag trodde det skulle ta några månader. Alltså, vi har ju alltid vetat att det kan vara svårt, men nästan alla mina vänner som jag har pratat med om det i alla fall, alltså typ 90% av dem i alla fall, har blivit gravida efter 2-3 försök.
Mm. Alltså cykler då, hemma liksom?
Ja, precis.
Mm.
Mm. 6 försök.
Mm.
Ja. Så hur blev det för er, om jag får fråga det, hur blev det för er när liksom sexet skulle gå över till någon form av barn, alstrande istället för sex för njutning?
Det är en väldigt bra fråga faktiskt, för att det var ju ganska, i början tror jag att vi tyckte att det var ganska spännande liksom, att så här, herregud, nu gör vi det som man inte får göra. Och det var nog ganska spännande så där, men sen så efter de första månaderna, framförallt Elin, blev vi väldigt så här, började känna massa signaler, typ att så här, har jag inte lite större bröst nu, eller såna här små grejer, eller att jag mår lite skumt.
Man blir ju jätteuppmärksam på sin kropp, som säkert jättemånga lyssnare känner igen sig i. Men så, i början var det väl ganska kul, men sen blev det ju skitjobbigt. Alltså det, och det vet säkert alla andra också som har varit i den här situationen, men att det är ju, alltså vi kanske hade sex dagar i rad i mitten av månaden liksom. Och man, vissa av de gångerna kanske man var sugen och ville, men det vill man ju inte alla de gångerna, och man måste ju ändå få kroppen att vilja det så att det går. Och det blir, alltså det blir det.
Hade ni några knep för det liksom?
Alltså det känns inte så. Det känns som att vi bara liksom vi planerade ju typ in det liksom, det får bli en grej som man sa ikväll. Inte nu, inte just nu, men ikväll kör vi. Vi ses här bla 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 den tiden, och sen så
och så har båda såna konstiga tider. Nej, men då ska jag repa. Nej, men då har jag pianoelever. Ja, okej, ja, men ska vi göra det klockan 5 i eftermiddag istället då? Eller ska det bli liksom 1:30 i natt?
Åh, vad knäppt alltså. Vilket konstigt liv.
Det blir faktiskt ganska deppigt. Hela sexlivet blir ju... Det känns, man känner sig lite som någon slags avelsdjur ibland till slut. Det var, jag tyckte det var rätt.
Och det är
kunde ni liksom ha njutningsfull sex andra perioder i månaden, eller tappade ni också det lite då?
Nej, det tappade man alltså. Det var man liksom, då tänkte vi istället, även om man kanske var liksom sugen på sex, så tänkte vi bara typ, nej, vi sparar det. Sen när vi behöver det.
Men så fort vi fick reda på vad problemet var, så blev det så jävla mycket bättre sex.
Ja, gud, så det är en bra bara, grej för sexlivet där alltså.
Så det är ju en påminnelse som jag ju tjatar om i den här podden, att om man liksom misstänker att det finns något problem, gå och ta hjälp och ta reda på det, om inte bara för att få veta att det inte är ett problem, så man inte håller på med det där gnuggsexet, som jag kallar det för, i all evighet liksom.
Ja, men det är bara plågsamt, och då, nu vet vi ju att det inte kommer gå genom sex, så att nu vet vi att varje gång vi har sex så är det för att vi vill ha sex bara.
Det är ju en otrolig skillnad från det där som ni berättade om innan. Hur många månader lät ni det gå innan ni sökte hjälp?
Alltså vi satt och räknade ner till okej, januari, då har det gått ett år, och sen typ datumet så bara ringde vi direkt, hej, vi vill ha hjälp.
För ni visste att det var så att, att man var tvungen att vänta ett år liksom, eller att man var tvungen att försöka ett år?
Ja,
det visste vi, för att vi ville nog kanske ta hjälp innan det, för att det kändes så jobbigt liksom, att bli, att få hopp, att hoppas och sen bli besviken varje månad. Och sen så sen räknade vi bara ner.
Alltså PMS-tiden och menstiden var ju liksom nästan så att man fick sjukskriva sig för depression varje gång.
Så tufft alltså. Var det så också att du hann liksom kissa på stickor och så, eller var det att mensen alltid kom?
Mensen kom alltid.
Du kissade på några stickor, gjorde du?
Gjorde jag det? Det har jag förträngt.
Ja, det kommer jag ihåg, att vi var uppe tidigt i åttan och kissade på stickor, och sen blev vi ledsna och gick och la oss igen.
Jag tror att jag började tänka efter ett tag i alla fall att det var, bara var slösigt med graviditetstest och min själ att göra de testen.
Ja, verkligen.
Om inte mensen var sen.
Okej, och när ni sen sökte hjälp då efter ett år, visste ni vart ni skulle vända er då?
Just det, grejen var faktiskt innan vi sökte hjälp i vården, så gick vi till Elins kompis Jenny Kos, som är en känd fertilitetsexpert. Hon kallar sig...
Vulverin, även kallad på Instagram, just som det, många precis. Av mina lyssnare har full koll på.
Exakt.
Vulverin. Det höll vi på med jättemycket. Vi slutade med gluten och koffein och sojaprodukter. Och så började vi äta mer kött och fisk, för vi var typ vegetarianer innan.
Och inget socker, ingen alkohol, ingen kol. Alltså det var typ nästan allt försvann. Liksom.
Och jag vill bara inte att någon som lyssnar nu ska tänka, vadå, får man inte äta kol? Men, för det, nej, precis, det kan vara så himla olika från person till person.
Vi tog alltså blodprov, vi tog blodprover som visade våra olika värden, olika hormonvärden och dylikt. Massa grejer liksom.
Jag tog ett sånt lyxsköldkörtelprov på... Så att jag fick reda på jättemycket om min sköldkörtel och du tog ett, typ, ett mandomsprov, brukar vi säga.
Ja, precis. Bara att ta ett blodprov är ett mandomsprov för mig, för att jag svimmar nästan varje gång. Men
och då, där, det som sen visade sig vara problemet syntes inte där då?
Nej, utan då så kunde hon se liksom, ni har lågt på det här och det här och det här, och då kan ni göra detta och detta och detta, och då var det liksom att sluta med de här olika grejerna, för att det var mest att liksom, som Elin sa, att alla de här sakerna kan påverka fertilitet, och så sa vi, vi gör allt, vi gör allt ihop, och sen så hade hon massa tips på tillskott och sånt där, så vi har ätit ungefär
10 tabletter om dagen.
Ja, 10 tabletter om dagen var. Lite drygt tror jag, för det är några som vi tar flera gånger om dagen.
Det som var bra var, nu låg ju inte problemet hos mig, men jag blev av med all min mensvärk och fick bättre fertilt sekret och allt möjligt. Så det påverkade ju ändå.
Ja. Just det.
Det är ju viktigt att komma ihåg att liksom hela grejen med den här holistiska synsättet, det gäller ju även till exempel akupunktur och örter och alltså alla de typer av, vad, om vi nu ska gruppera alltihop det som alternativmedicin, att det krävs någon form av individuell bedömning, alltså att man inte kan säga det här funkade för dig så då kommer det funka för mig, så att man kan inte liksom bara köpa, men Jenny har ju, hon är ju väldigt fullbokad, men det finns ju, jag tycker, om det här lockar er som lyssnar så ska ni ju ta kontakt med henne eller andra som henne, för det finns fler, och liksom få er individuella approach på det.
Mm. Och man kan lära sig väldigt mycket bara generellt om hur psyken funkar och sånt på hennes Instagram.
Det är lätt att tro också när det är alternativmedicin att det är mycket liksom hokus pokus och sånt där, men det är liksom ingenting sånt i hennes arbete. Det är liksom anledningen att kallas alternativmedicin överhuvudtaget, det hon gör är ju just att, som du säger, att det är inte samma som gäller för alla. Det finns inte ett piller som botar det, utan att det är en individuell grej. Varje patient, eller patient kanske man inte kallar det, men varje liksom person har sina egna olika värden och saker som kan hjälpa dem eller inte. Liksom.
Det är ju precis så som den kinesiska medicinen också gör ju. Men jag tänker att det har väl hamnat under någon form av alternativmedicin för att det är alternativ till det som den svenska vården liksom står för. Jag vill skicka bara en liten också, att man ska tänka att man, om man ska gå igång och göra alla de här typerna av saker, vilket ju för många har varit superhjälpsamt, precis som du säger Elin också, att man mår bättre och att man får hjälp med sina andra saker som är hormonpåverkade liksom, för att man tar tag i fertilitetsfrågan. Men det är också viktigt att komma ihåg att inte liksom bli slav under en massa regler och så, för det mår man ju inte heller bra av.
Alltså, du kan inte bara ta allt liksom. Du måste se vad du behöver, och hon kan hjälpa en med det då liksom.
Vilken lyx för er att ni hade henne, att hon är er kompis.
Ja, det är nästan synd att inte problemet låg hos mig när vi nu har henne, för att det är kvinnor hon är expert på.
Ja, precis, det är kvinnohälsa. Ja.
Till slut, när det här året hade gått, då tog ni ändå kontakt med vården och då visste ni vart ni skulle vända er.
Ja, vi vände oss till Reproduktionsmedicinskt centrum Malmö, alltså RMC. Men vi vände oss till dem redan i februari tror jag. Och sen tog det ända till maj för att corona kom mitt i allting.
Ja, så att ni fick ingen tid direkt utan då fick ni vänta.
Ja, och det var då vi höll på med alla de här tillskotten i den väntetiden.
Och då kom ni på någon form av första möte hos dem då, eller hur går det till?
Ja, eller först fick vi göra... Jag kommer inte ihåg om jag fick göra blodprov i förväg. Jag tror det. Och du fick göra spermaprov.
Mm.
Ja, just det, så att ni, de skyndade på lite så att när ni väl kom dit så hade de redan testat er.
Ja, precis.
Mm. Första...
Det heter väl en fertilitetsutredning, det ni gjorde helt enkelt.
Ja,
jag tror det.
En fertilitetsutredning, ja.
Då... Okej, okay, och så kom ni dit i maj 2020.
Exakt. Och då fick vi, satt vi i väntrummet och så kom det två läkare, en kvinnlig och en manlig. Och jag fick gå in till den kvinnliga och Mario fick gå in till den manliga. Och jag kan ju börja berätta då min synvinkel.
Varför gör man alltid så eller var det så just för er?
Jag tror man alltid gör så. Det här var alltså, för att förtydliga, det här var efter ett tag efter vi hade lämnat spermaprov och blodprov, så att de liksom hade undersökt, ja, så att de hade redan liksom analyserat de proverna, och sen fick vi vänta och sen kallade de in oss på möte och då skulle vi då få veta hur det såg ut.
Ja.
Ja.
Så då gick jag in till min läkare och hon ställde massa frågor och jag satt där och skröt om alla tillskott vi tog och massa sånt. Och hon frågade om jag hade en, hur lång min menscykel var och så vidare. Och sen så fick jag göra ultraljud och jag hade ägglossning typ den dagen, så då såg jag ägg där inne och allt möjligt.
Mm.
Och att allting såg bra ut. Slemhinnan hade förtjocknat sig och allt sånt. Och sen så satt jag där liksom lalala och tänkte att ingenting var fel. Och så sa hon, jag ska gå och prata med Marios läkare. Och sen kommer vi tillbaka. Jag släpper in Mario här så länge så att ni kan sitta och vänta tillsammans. Och då trodde jag ju att han inte hade fått höra någonting. Något besked liksom. Och så kom Mario och var helt vit i ansiktet. Och... började gråta direkt när han såg mig. Och då så sa han bara, jag måste opereras. Det var det enda du fick ur dig. Och sen började du gråta. Jag blev livrädd och trodde att du hade cancer eller någonting.
Mm, jag fick liksom inte riktigt ur mig detaljerna just i det läget. Det kanske var fel detalj att berätta först för dig att jag ska opereras. Utan att säga vad det var. Men,
okay. Det är inte så lätt. Ja. Ja, men berätta, hur din upplevelse, du gick in i ett annat rum med en annan läkare.
Mm, precis. Så jag gick in då hos min läkare och så började vi också liksom, ja, liksom allt vanligt snack. Så där. Röker du, tar du några droger, bla bla bla, allt sånt. Har du fått något liksom trauma då, alltså liksom spark i pungen eller sånt där då? Och alla de var det nej på, så att ja, rutinkoll och sen så också ultraljud faktiskt, så alla män, om det är någon man som lyssnar som ska gå in och göra detta, det här är någonting att verkligen se fram emot. Man får liksom insmörjd pungen med någon sån här gelé som är väldigt kall och sen så säger han, jag ska inte klämma hårt, och skratta lite och så det var lögn. Det är lögn. Spring därifrån.
Det är ändå, alltså det är ju så fint att du blir ett sånt bra exempel på att man faktiskt kan liksom lyfta humorn i de där konstiga, absurda situationerna. Ah, förlåt, berätta.
Ja,
han men, grep tag hårt.
Han grep ett tag med bägge händerna. Nej men så liksom, han kände på sädesledaren och liksom så här, såg så att de såg tillräckligt stora ut. Han hade till och med liksom ett litet, det såg ut som ett halsband med olika liksom pungkulor storlekar på. Så skulle han se liksom vilken som matchade då. Så för att det finns liksom olika åkommor att man har för små pungkulor. Jag tror att det är...
Men det kanske han kanske bara älskar pungkulor och hade det för att visa vem han var.
Alltså att han ville visa det här, så här står det i mina...
Skojar bara.
Roligt.
Nej, så...
Men fick du också se då på en ultraljudsbild liksom, ja, hur det såg ut inuti?
Mm. Ja, jag fick se det. Det var också väldigt spännande. Sådär. Allt såg bra ut, tror jag. Men sen då så... Ja, så
här långt hade du inte förstått att någonting var fel? Liksom.
Nej, nej, utan hela den här undersökningen, då var jag helt lugn och sådär, och han skulle bara kolla, och så sa han liksom, ja, okej, yes, då kan du sätta det här, så ska jag bara kolla lite grejer här i datorn. Och så satt jag där och väntade, och sen så bara sa han, ja, vi vet vad problemet är. Och då blev man så här, okej, det här kan vara jättebra nyheter eller jättedåliga nyheter, för det kan ju vara att så här, det är bara det här, så att det här kan vi fixa lätt. Alltså att de vet vad problemet är, det var ju det enda vi ville just då. Vi vill veta om det finns något problem, och vi vill veta vad problemet är. Så när han sa att vi vet vad problemet är, så blev man ju liksom så här lite hoppfull.
Förstod du då att det skulle handla om dig?
Nej.
Nej.
Då sa han bara, vi har hittat problemet liksom, så tänkte jag att det kan vara vem som helst. Och jag vill också säga det, att jag tror för mig och för bägge oss två, så har det nog varit väldigt självklart liksom hela livet att ja, sen ska man ha barn. Och då har man sex utan kondom, och sen så får man barn. Alltså det är en sån självklar grej. Och när det började ta tid, då var det Elin som var mest orolig, och jag hade läst att ja, men det tar jättelång tid för vissa par att få barn, så att jag var ganska lugn. Och hon, eftersom Elin var så orolig att det var problem med henne, då tänkte jag också automatiskt att det kanske är någonting med henne. Hon är lite äldre än vad jag är, och liksom jag tänker, nej, det är inget, det är ingenting med mig liksom. Och sen så bara, så då när jag satt där med läkaren, så sa han att det fanns inga spermier i din sädesvätska. Och det är ju, det går, man, alltså jag kunde inte fatta vad han sa. Vadå inga spermier? Det kommer ju ut liksom massa gojs.
Sädesvätska.
Ja, precis. Ja, det går liksom inte att fatta det. Alltså jag blev helt så chockad. Det fanns noll spermier alltså. Och så började han på 2 sekunder, så började han prata om operationer och olika ingrepp och sånt här som jag liksom, och jag var väldigt så här bara, okej, okay, försökte förstå, okej, okay, så att de här olika ingreppen kan man göra. Och ja, så gick han in på dem i detalj, och sen så skulle han gå och prata med Elins läkare, så fick jag sitta i ett väntrum utanför där och bara liksom tänka på de orden lite. Och sen så släppte de in oss, så fick jag gå in till Elin själv först, så att vi fick liksom ha en liten stund själva. Och jag såg ju på Elin direkt att hon inte hade fått veta, för hon log ju liksom när hon såg mig, hej. Så.
Ja, hon var ju superglad över alla de här fina beskeden hon hade fått.
Ja, precis. Hon var ju så jäkla förtill. Oj, oj, oj. ja, och så frågade jag, har de sagt någonting? Liksom, sa hon nej. Och då så bara började jag storgråta liksom, och bara kramade henne. Och sen så, ja, så sa jag det, att jag måste opereras. Och att, ja, att jag inte har några spermier då. Och det här är någonting som kallas för azoospermi då. Det är ganska vanligt. Det är 1% av den manliga befolkningen i världen som har azoospermi, som innebär, ja, att man inte har några spermier i sin sädesvätska av en eller en annan anledning.
Att de inte kommer ut i alla fall. Det kan finnas i testiklarna.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vet man om varför man drabbas av det här?
Ja, det kan ha olika orsaker. Det kan sitta alltså både i hjärnan och i testiklarna. Sitter i testiklarna så kan det vara problem med till exempel sädesledaren. Liksom att de hittar inte ut helt enkelt, men de finns där inne. Och i mitt fall då så är den... det sitter i hjärnan.
Eller, hur har man tagit reda på det?
Alltså, du fick ju göra blodprov igen på sommaren. Det är det värsta Mario vet, sprutor. Jag tyckte så synd om dig. Nej, men, och då kom de fram till att det var det hormonet som heter FSH. Det som hos kvinnor väl säger till oss att vi ska ägglossa, tror jag. Hos män så säger det till testiklarna att de ska producera spermier. Och det var jättehögt hos Mario. Vilket ju tyder på att antingen kanske det är, nu gissar jag, vill jag bara säga om det är någon läkare som lyssnar. Antingen så är det kanske någon som ska svara. Alltså det är som att hjärnan står så här, kom igen då, gör dem, producera! Mm. Och så är det, tänker jag att någon ska svara, vi håller på! Men det är ingen som skriker, vi håller på. Och då betyder det kanske att den som ska svara grejen kanske inte funkar, eller så finns det inga spermier där, eller väldigt få.
För det vet ni inte ännu om så att säga testiklarna producerar spermier. Nej. Men det måste man göra ett ingrepp för att ta reda på, eller?
Ja, så det enda sättet att få veta om det överhuvudtaget finns spermier, det är att kolla i. Så det kan de inte se på något annat sätt än att göra ett ingrepp då. Och där finns det några olika ingrepp att göra.
Jag ska bara säga också att det finns ju jättemånga andra anledningar. Man kan ju få det för att man får ett trauma mot pungen. Mm. Alltså för att någon, alltså jättehårt, att någon sparkar en jättehårt eller att man slår sig. Man kan också få det om man till exempel har haft cancer eller... det kan också vara ett kromosomfel. Det finns något som heter klinefeltes. Ja, det kan också vara genetiskt. Mm. Och massa olika saker. Bara så att, jag ville bara säga det så att det var sagt.
Så det som också kan ske då är att man har för små pungkulor. Så har man väldigt små pungkulor så kan det vara ett tecken på klinefeltes. Och det kan ju påverka spermiekvalitet och kvantitet och allt sånt. Men i mitt fall så sa de då att det förmodligen har varit, att det förmodligen alltid har varit så då.
Jävla massa bortslösade kondomer.
Ja, herregud. De ingreppen som man kan göra då är antingen så kan man använda sig av en nål. Det här är riktigt goa grejer. Alltså,
för dig måste det ju vara jättejobbiga grejer då. Ja,
ja, nej, men det var så sjukt att han, det här började han berätta direkt efter att han hade sagt att det inte fanns spermier. Så bara, men vi ska lösa det här. Vi ska sticka in en nål i din pung, bägge pungkulorna. Och så drar man liksom ut vävnad och sen så rensar man den och ser om man hittar spermier där. Det här är inte jätte... Det är liksom den minst... precisa metoden, alltså den minst effektiva, eller vad man ska säga, för att då man hugger liksom i blindo.
Ja, men det är kanske farligt om vi uttrycker oss om vad som är effektivt och inte, för att det, nej, men, om det är fullt med spermier där inne så är det ju jätteeffektivt.
Jo, men om det inte, alltså det är ändå den, man hugger ju blindo liksom, man ser ju ingenting.
Hugger, stackars alla killar som lyssnar.
Ja, jag tänker stackars dig själv att du tänker så kring det hela. Men jag måste bara gå backa tillbaka lite till när ni då satt i det här gemensamma rummet. Vad hände då?
Då så visste
kom
de
in båda två då, eller?
Ja, och så visste de ju att du hade sagt det till mig, hör för mig.
Ja, men de såg att vi båda satt där och var helt gråtiga.
Jag började hade gråt i ögonen och skrattade på samma gång för att jag var så chockad att jag visste inte hur jag skulle... Att man är inte så van att få sådana besked av en främling. Nej. Liksom. Om man får reda på något hemskt så brukar det oftast vara från någon man känner åtminstone.
Eller i alla fall, tror ni inte att det var så också att de tog er i varsitt rum för att de redan visste det här innan? För jag har aldrig hört om att någon har fått vara i varsitt rum.
Jo, de visste det nog innan. Men dels så skulle de ju göra undersökningen ihop. Uh-huh. Och sen så tänker jag att just för att de skulle fråga, alltså de hittade ju ett fel och de ville då ställa frågor om, kanske framförallt till mig då, alltså så här, om droger och trauma. Alltså det, jag tror att det kan kännas enklare att prata.
Det kanske inte du vill dela med Elin eller nej.
Nej, precis.
Nej, jag tror att också, jag antog att det var för att typ, de frågade också om jag hade varit gravid innan. De vet väl inte om Mario är världens svartsjukaste galning. Liksom.
Ja, exakt.
Mm. Alltså jag bara antog att det var därför, och att egentligen så har i alla annan sjukvård så är det ju bara, det är ju konfidentiellt. Alltså de har ju tystnadsplikt. Så jag trodde att det hade med det att göra.
Alltså nu när vi pratar om det så tycker jag alla borde ju få varsina rum liksom.
Ja, alltså jag vet ju ingen annan som har gjort det här, så att jag trodde att alla gjorde det. Att alla gick in i varsitt rum.
Lyssnare, nu behöver ni ju hjälpa oss här med information. Så hör av er och berätta, ni som är heterosexuella par och har gjort fertilitetsutredning, var ni i varsina rum eller inte? info@jagvillhabarn.com eller Instagram @jagvillhabarn. Och så gick ni därifrån och kände liksom, okej, nu gör vi så här, eller var det helt förvirrat, eller hur blev det?
Då var vi bara jätteledsna. Vi gick och köpte Ben & Jerry's. Väl?
Ja, och så hade vi ju liksom då i ett halvår eller vad det var liksom inte, ja, vi hade ju ändrat hela vår kost och hela vår liksom så här, vårt sätt att leva i princip. Och så var det så här, jaha. Ska vi sluta med det nu? Ska vi gå och köpa bullar eller vad ska vi göra? Men det gjorde vi inte då, så jag dricker fortfarande inte koffein och äter inte gluten för att liksom att de eventuella stackars spermierna där inne ska ha de bästa förutsättningarna.
Mm.
Men jag gör.
Och vad blev liksom rent medicinskt nästa steg från RMCs synvinkel, eller vad man ska säga?
Men det var det vi inte visste.
Jo, det som hände var ju att vi fick ju själva välja då vad som kändes bäst, vilket ingrepp vi ville göra. Men det enda alternativet som fanns var någon form av ingrepp. Och då så skulle de först försöka ta reda på varför. Och då tog de flera blodprov. Och då, så då jag fick komma in och så fick jag fylla 5 sådana här provrör. Svimmade, såklart, som man gör när man tar... fyller 5 rör med blod. Och så kom de fram till att jag hade jättehögt follikelstimulerande hormon då, som tyder på att hjärnan skriker till testiklarna, kom igen, producera, vad händer där nere liksom. Sen så var det då liksom bara att ställa sig i kö till det här ingreppet.
Och är det då det här ingreppet när de ska sticka in nålen?
Nej, vi bestämde oss för att vi ville göra det mest effektiva. Och då så fanns det en studie i Köpenhamn där de gjorde ett ingrepp som heter mikrotese. Som är inte så nytt verkar som, men det är fortfarande liksom inte så många kliniker som gör det. Och då hade de den här studien i Köpenhamn där de skulle liksom försöka ta reda på hur effektivt det är med mikrotese. Och då sa vi direkt att ja, men det är det vi vill göra. Alltså för vår läkare sa att ja, man tror att det här är liksom det bästa sättet.
Alltså det är ju att de öppnar testiklarna och tar ut vävnad. Och då finns det en variant där de gör det utan att liksom se, eller vad man ska säga, de har inte ögonbindel utan det är så små celler ju så att man inte kan se dem. Eller som i mikrotesefallet, då har de ett speciellt mikroskop och det är det som är det nya, att då kan de titta på vävnaden och se var det ser ut att finnas mycket spermier, och så tar de ut det och sen precis. Så får man se om det var.
Och sen så gör man då en IVF och befruktar dina ägg med de spermier som man förhoppningsvis hittar där i.
Ja.
Ja, då gör man en ICSI, alltså att man...
En ICSI-IVF.
Precis.
Det kanske... Och ICSI innebär alltså att man väljer ut en endaste liten spermie och stoppar in den i ägget.
Den bestämde vi oss för. Alltså det första vi fick veta var ju nu ska ni göra massa blodprov. Så det var egentligen är det svaret på din fråga. Vad var nästa medicinska grej?
Mm. Ni har ju valt att inte göra det här på RMC. Är det för att det inte går att göra på RMC? Eller hur har ni...
Ja, de har inte mikroteser.
Det här är en lång historia då. Vår kamp mot vården. Jag ska försöka göra någon slags recap. För det har ju tagit jättelång tid att komma fram till där vi är nu, som är att vi ska göra det privat. Så han sa först att de håller på med den här studien i Köpenhamn. Jag kan ställa dig i kö till det. Ja, säger vi. Sen så ringer han, jag kommer inte ihåg hur länge efter, några veckor. Och så säger han, de gör inte den här studien längre.
Den är avslutad.
Den är avslutad. Okej, så då kan ni ställa er i kö här i Malmö. Och då blir det öppen biopsi. Som är alltså i princip samma ingrepp som mikroteser. Alltså de öppnar upp pungen, skär upp kulorna och liksom tar ut vävnad utan mikroskop. Så mikrotese, där har de mikroskop, så de tittar varifrån ser det ut att finnas spermier innan de plockar vävnad. Så det kunde vi göra i Malmö, en vanlig öppen biopsi. Och då sa vi, ja okej, okay, det kan vi väl göra.
Görs inte mikrotese någonstans i Sverige?
Jo, det var det då, sa han, att de gör också det här i Göteborg. Jag kan se om jag kan få in er på kö där på Sahlgrenska. Mm. Ja, tack, sa vi. Och sen så ville vi ville ju veta hur länge vi ska stå i kö. Alltså det är väldigt långa kötider på många ställen. Så vi försöker få tag på dem på Sahlgrenska. Efter ett tag så lyckas vi få tag på någon som kan svara på det. Och då var svaret, vi har inte gjort mikroteser på jättelänge. Och vi kommer nog inte göra det mer, för att vi har ingenstans att göra det på. Alltså de hade liksom inga lokaler för det längre, tydligen. Så de har slutat med det. Ja, då försökte jag ringa min läkare och säga det, att de inte gjorde det längre. Och han sa, men jag ska kontakta dem. Och så sa jag bara att vi har redan pratat med dem och de gör inte det längre. Så du skrev upp oss på Karolinska då, för att då hade de sagt på Sahlgrenska, på Karolinska gör de det. Men han vägrade lyssna på mig. Så att han ringde Sahlgrenska. Och sen så ringde han tillbaka till mig och sa, ja, Sahlgrenska, de gör inte det här ingreppet längre, tyvärr.
alltså
ja, men de är så himla krångliga. Så, och det har bara tagit så onödigt lång tid.
Bara ens att få tag på sin läkare är ju den här världen typ väldigt svårt.
Det är skitsvårt, ja.
Och när vad skulle du säga, Elin?
Där vi är i historien nu, då är det redan september eller någonting.
Mm.
Och vi fick ju beskedet i maj.
Ja, då har det gått jättelång tid liksom. Och sen så sätter han upp oss i kö. Det händer massa grejer här emellan också, men som liksom är onödigt att gå in på. Så sätter han upp oss i kö i Stockholm då. Och då får vi veta från Stockholm att det är typ 16-18 månaders väntetid för att göra mikroteseoperationen. Och vi jobbar ju liksom lite mot den biologiska klockan. Jag var ganska sådär, jag tänkte att det är skitsamma. Det sker när det sker liksom. Vi står i kö, det är inte mycket vi kan göra åt det. Men som tur var vill Elin hemskt gärna veta, ha koll liksom. Och då så ja, så tänkte vi, nej, vi kan inte vänta så länge. Alltså det går inte. Så vi kontaktade då Livio i Göteborg som gör den här, som är en privat klinik. Och vi har hört jättemycket bra om den, och vår läkare sa också att Göran Westlander på Livio är superbra på detta liksom.
Jag har i alla fall fått höra att Kronoberg, som vi alltså inte bor i och som Livio inte bor i, ligger i. De har något slags avtal som går ut på att, för det kostar ju skitmycket om man ska betala själv för alla olika sådana här behandlingar. Men de har något avtal som vilket län som helst kan åberopa tydligen. Så att Malmö kan skicka en remiss till Livio i Göteborg och skriva, det här har vi fått höra i alla fall, och skriva, vi åberopar Kronobergs avtal. Och då betalar Kronoberg för det. De lägger ut för det och sen kräver de Malmö på pengar.
Mm-hmm.
I vårt fall.
Just vad det gäller fertilitetsbehandlingar eller generellt?
Ja, alla möjliga olika saker. Så länge den kliniken har ett avtal med Kronoberg, Region Kronoberg eller Kronobergs län eller vad det heter, så ska de kunna göra det. Och det är ingen som känner till det. Jag ringde 1000 olika människor i Region Skåne och de bara, va? Kronobergsavtalet, vad är det? Och då till slut så har vi fått tag på någon i Kronoberg som säger, ja, det fixar vi. Det är bara att skriva. Och vi har ett avtal med Livio, så det är bara att er läkare skickar en remiss och skriver det. Men och då sa vi det till läkarna i Malmö, eller till Marius läkare, och så fick vi svar från verksamhetsledaren. Nej, det kan inte vi göra. Vi kan inte skicka remiss till en privat instans. Och så blev vi förvirrade och ringde Livio igen och även Kronoberg som säger, jo, det kan ni visst. Så ringde vi tillbaka och säger, jo, det kan vi. De säger si och så. Och så säger verksamhetsledaren i Malmö, ja, då vill jag ha ett skriftligt bevis på detta. Så att nu har vi fått en kopia på det avtalet och ska ge till dem. Men, och jag vet inte om hon kommer tro på det då heller. För att det dumma är att hon kan ju lika gärna bara göra det. För att det värsta som kan hända är att de får avslag. Det tar ju mycket längre tid att hålla på och schabbla med oss, tänker jag.
Ja.
Men alltså, vi kan inte säga heller, alltså, vi kan inte säga att det här avtalet finns och det fungerar så här. För att vi är fortfarande helt förvirrade om det. För att Livio och Kronoberg säger en sak och RMC säger en annan sak. Och vi har nu fått det här avtalet och läst igenom det. Vilket i sig är helt sjukt att de lägger det på oss som patienter att kolla upp det här avtalet och gjort allt detta jobbet för att få veta någonting som de borde veta redan.
Vilket jobb ni får lägga ner alltså.
Ett jobb som kanske egentligen inte är vårt jobb. Alltså, det är verkligen inte vårt jobb att läsa igenom avtal som de har med olika kliniker.
Jag tycker inte att ens ta reda på det här är ert jobb. Okej, så förhoppningsvis så kommer ni få den här remissen så att den går igenom, så att ni liksom får hjälp, så att landstinget står för er hjälp i Göteborg. Men om inte det lyckas, vad gör ni då? Betalar ni för det då? Eller?
Ja, precis.
Oavsett hur det här med remissen går så kommer ni att genomgå en behandling privat för att försöka bli med barn. Och om det nu visar sig då att mikrotesen, att ni inte får ut några spermier, vad är alternativet då?
Antagligen spermadonation.
Vi tittade på adoption som till en början kändes väldigt bra. Och sen så kollade vi upp massa grejer med det, och det verkade vara väldigt svårt att adoptera på ett liksom moraliskt korrekt sätt, eller veta att det går rätt till i både givarlandet och i Sverige då. Och det kändes för jobbigt om det skulle vara någon mamma som är blivit utnyttjad till att ta bort sitt barn eller.
Alltså, förhoppningsvis så är ju de flesta adoptionerna bra, och jag tycker inte det är konstigt om någon väljer att adoptera, men Jag vågar inte ta den risken helt enkelt. Att eventuellt stötta något som jag inte vill stötta.
Förståeligt. Och hur känns det med spermadonation?
Jag tycker det är ganska så svårt att tänka på. Eller jag tänker så här, att om vi väl gör det och när vi väl har ett barn, om vi nu får det, så kommer säkert det kännas jättebra, och det kommer kännas 100% som mitt och Marius barn. Men trots att jag vet att jag kommer känna så är jag just nu i en process där jag försöker acceptera det. Jag tycker det känns skitkonstigt. Jag pratade med min kompis idag och sa att ska jag liksom ta in någons spermier i mig som jag aldrig har träffat liksom?
Exakt vad jag tänkte, typ varje dag innan jag skulle göra det första gången. Precis den tanken, att någon annan persons liksom könsceller skulle in i mig liksom.
Ja, det känns skitkonstigt. Men ja.
Men jag tänker att ni inte är där ännu. Alltså, ni behöver ju få dörren i sånt fall stängd till att det inte går på något annat sätt, och då kommer ni se på det annorlunda. Hur känns det för dig, Mario?
Det har känts lite upp och ner sådär. Men jag tror kanske att jag var lite innan Elin med att tycka att det var okej. Okay, för att jag visste liksom att okej, okay, om det känns jobbigt nu så vet jag att när liksom det är ett barn där så kommer inte jag se någon annans barn. Jag kommer ju se liksom mitt barn eller vårat barn. Liksom. Och då tänker jag bara liksom att skitsamma då, att det känns konstigt nu. Sen kommer det finnas ett barn. Jag kommer inte hinna tänka på någonting annat än att mitt barn är där. Liksom. Alltså,
så kommer det vara. Mm.
Ja, nej men typ så. Och sen har vi pratat massa om så här, skulle man göra det med känd donator? Alltså någon som man liksom känner eller känner till. Vi pratade med jag tog upp någon så här, jag visade någon bild på en kompis till en kompis som jag visade för Elin som var jättelik mig, som han bara råkade säga, du, jag vet en kille som är jättelik dig, och jag tror att han är homosexuell också, och jag har fått liksom den fördomen att homosexuella män är mer liksom så här, öppna för att ge sina spermier, så jag vet inte varifrån jag har fått det här, men
ja, det är verkligen en fördom.
Ja, säkert någon serie där de gör det eller någonting. Och så visade jag honom för Elin och hon bara, han är jättelik dig. Och sen så kunde vi inte sluta tänka på den här killen på 2 veckor. Men ja, vi har nog kanske kommit fram till att en känd donator inte riktigt känns
Då kanske den vill ha mina ägg tillbaka liksom. Jag tror att det kommer i så fall bli en öppen, men vi får ju fundera på det.
Mm.
Fram och tillbaka.
Jag tänker att ska man använda känd donator så ska man ju göra den till en godkänd donator. Alltså att låta den gå hela vägen som donatorer gör. Så då blir det ju liksom dels rent lagligt, det är ju inte något problem för er ändå, tänker jag. Men om det är någon annan som funderar på det här, om man är själv och sådär, så är det ju bra att donatorn så att säga är donator och inte pappa, vilket det ju blir om man liksom mixtrar med det själv. Nu kan ju inte ni göra det som ni ändå måste göra IVF. Men att få den personen att genomgå donatorsprocessen är ju inte svårt. Kan man inte göra i Sverige, utan då får man åka till Danmark.
Mm. Men då kan man bara ta med sig någon kompis.
Alltså, precis. Alltså, han åker då till European Sperm Bank till exempel, eller någon av de andra bankerna, och genomgår all processen, som ju tar tid, för det ska gå ett halvår emellan och sådär.
Mm.
Och så ska han ju bli godkänd som donator.
Mm.
Och sen så kan han ju då donera, och så köper ni dem. Då gör man på något sätt att man reserverar det på något sätt. Det kostar ju en del.
Okej, okay, ja.
Men det är ändå ganska.
Men det är liksom vägen att gå, tänker jag, om man ska använda en känd donator.
Ja, ja, verkligen, så det inte blir juridiskt eller hälsomässigt krångel.
Exakt, och att man inte behöver liksom tänka på det där att han kan komma och ta någon gång liksom.
Ja.
Nej, men det är flera av mina kompisar som har erbjudit sig. men vi har.
Det är så intressant. Ni är liksom i fasen där jag var när jag inledde. Att dels de där tankarna som du har, Elin, och också alla erbjudanden man får från alla ens omgivning. Men är ni öppna med er omgivning om er situation?
Ja. När vi fick reda på att Mario är infertil. Det känns konstigt att säga att du är infertil eftersom vi fortfarande håller på att lista ut om det går. Men pappret är det ju infertil.
Ja, det är ju infertilitet.
Ja, så när vi fick reda på det, då berättade vi för alla.
Så det blev ändå, även om den där upplevelsen på sjukhuset inte var så trevlig, så blev det ändå som någon form av lättnad att ni fick ett svar, eller?
Ja, i alla fall ett tag.
Ja, men det var väldigt skönt att faktiskt få berätta för folk. Jag tyckte att det var. Det kändes konstigt att folk inte skulle få veta vad vi höll på med. Alltså vi hade kämpat med det så länge, och sen vi släppte på det här med att inte dricka alkohol efter vi hade fått beskedet, för att liksom, annars hade vi inte stått ut.
Det var sommar.
Ja, tänkte, coronasommar dessutom. Yeah. Ja.
Nej, men så började vi liksom gå ut, och då sa folk att så här, gud, alltså när vi gick ut, inte bara för att vi var fulla, utan för att vi liksom så här bara slappnade av lite kanske, så tyckte de att så här, oj, ni är tillbaks, alltså att de hade liksom märkt att det var någonting, att vi liksom inte kanske mådde helt bra, och det var jätteskönt att få berätta det, alltså att det här är anledningen att vi har varit inte mått bra och liksom verkat trötta kanske och aldrig gått ut och liksom sådär.
Och det var jag tyckte också, det var skönt att slippa, alltså när man inte drack så mycket alkohol, för vi gick ju ändå ut ibland, men vi kanske drack alkoholfri eller sånt, då tittar ju alla på en.
Jag tror att man är gravid.
Ja, och det tyckte jag var ganska jobbigt, för så satt man där och var skitledsen.
Ja, den är faktiskt fruktansvärt jobbig. Hörrni, hur skulle ni säga att er relation har påverkats av att ni är i den här situationen?
Jag tycker den har blivit starkare.
Ja, mycket starkare. Alltså verkligen. Kan inte säga varför, men vi pratar ju, vi har nog alltid pratat mycket liksom, sådär, och det är väl det som är nyckeln till allting, och försöka liksom ha alla de här känslorna som vi har dem tillsammans liksom. Och det har varit jättestärkande tycker jag.
Ja, och för mig så har det också varit att jag kände väldigt starkt att jag vill mycket hellre vara barnlös och vara ihop med Mario än att ha barn med någon annan än själv. Så det gjorde ju att både jag och förhoppningsvis du känner mig ännu tryggare i den här relationen.
Det känns också som, alltså så här, giftermål brukar ju vara en classic liksom, man visar sin kärlek för alla, alltså så här liksom officiellt liksom. Men jag tycker att den här processen känns mycket mycket starkare. Ah. Alltså liksom att nu ska jag skära upp min pung för dig, älskling, och alltså så här, det är
så romantiskt.
Ja, men det är lite romantiskt på sitt egna sätt liksom.
Ja.
Och jag håller verkligen med.
Det vi gjorde i 2 veckor efter att vi fick beskedet om infertiliteten var att då hade vi precis skaffat bil. Vi bara körde runt med bilen och lyssnade på Tracy Chapman. Stod på ICAs regniga parkering och bara satt och lyssnade på Tracy Chapman.
Lyssnade på Fast Car.
Ja.
Så man kan säga att ni också liksom sörjer ihop.
Ja, verkligen. Och det är väldigt skönt. Och sen så berättade vi för familjerna, vilket kändes jobbigt först, men sen bara superskönt. Och alla vänner också, att få berätta för dem och liksom få stöd. Och också nu har jag verkligen börjat känna att så här, gud vad skönt på ett sätt att det händer oss. För vi är nog ganska öppna och tycker inte att det är så jobbigt att prata om sånt här. Och jag tänker liksom att det finns ju så många män som har det så här, och kvinnor också som är infertila liksom, och att kunna vara den som berättar för folk att ja, så här kan det funka, och liksom nu har vi genomgått den här processen och kan eventuellt hjälpa om någon i vår närhet skulle vara med om samma sak liksom. Och
alltså, jag tror inte ni förstår hur mycket folk ni hjälper av det här avsnittet.
Och det hoppas jag.
Alltså, det kommer göra så stor skillnad för så många. Jag måste säga att jag är väldigt berörd över att ha pratat med er i ett avsnitt, och tänker att ni måste ju komma tillbaka jättesnart och berätta hur det går. Vad är nästa steg för er nu?
Idag ska vi ha första mötet med Livio och få reda på vad som ska hända när och så vidare.
Det är ju så spännande. Då får ni helt enkelt komma tillbaka väldigt snart. Om ni vill alltså, förstås.
Det vill vi jättegärna.
Det här är ju avsnitt 128. Och ni är ju, som jag sa i min dagbok, det första heterosexuella paret. Och det är ju inte för att jag inte har velat det. Utan för att ni är de första som vill ställa upp. Så bara det att ni är med och pratar gör jättestor skillnad. För det är så mycket stigma och skam kring de här frågorna. Och jag får varje vecka mejl där par, eller den ena mannen eller kvinnan, ber mig att ta upp det här med manlig faktor. Och sen när jag svarar direkt med vändande, ja, och du får gärna komma och berätta. Och då säger alla, nej, det vill jag inte. Jag vill lyssna på någon annan. Så att det här är så himla bra för så många.
Men jag tror, om jag får ge ett råd till alla de som inte vågar prata om det, är att prata om den, gör den då. Ja. När ni väl har sagt det så kommer ni inte ångra er. Alltså det är så himla mycket skönare. Både att bara dela det med någon. Men också att ni slipper hitta på någon anledning när någon berättar att de är gravida eller ja, allt vad ni nu har för triggers.
Ja, ja, ja. Alltså, det här tjatar jag om i podden, men du har helt rätt, Elin. Det är precis så det är. Och jag vet till denna dag inte någon som har haft en dålig erfarenhet av att berätta. Utan alla hör jag av sig och säger, du hade rätt, det blev jättebra när vi berättade.
Mm. De får också höra av sig till oss om de vill. Om de tycker det är lättare.
Fint. Alltså, jag är så tacksam till er båda och håller så mycket tummar och tår för att det går att göra en bra sån där operation och att det går att hitta små gulliga spermier där i som kan göra att ni blir föräldrar. Och annars så vill jag väldigt gärna vara med på processen att acceptera spermadonation, för det kommer ni klara också.
Tack. Det har varit jättekul att vara här.
Ja, verkligen kul.
Tack och hej!
Hejdå. Tack och hej! Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.